This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Robotar är väl en märklig grej. De befinner sig mer i populärkulturen än i verkligheten och har på så sätt format inte bara våra idéer om robotar utan också hur de rent faktiskt ser ut när de väl byggs. Om det här kommer vi prata i det här avsnittet som handlar om robotarnas historia. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Den konstgjorda människans historia är lång. Från Egyptens rörliga gudastatyer till upplysningstidens musicerande automater och industrialismens ångmänniskor. Idén om roboten har präglats av rädsla för robotarnas makt men också fascination för vad vi människor kan skapa. Idag är den människoliknande roboten kanske närmare än någonsin genom både mekaniska framsteg och artificiell intelligens. Den som ska berätta för oss om robotens historia är Peter K. Andersson. Han är docent i historia och författare till flera kulturhistoriska böcker. Nu är han aktuell med Robot, drömmar och mardrömmar om mänskliga maskiner. Varsågoda, allt du vill att veta om robotar med Peter K. Andersson.
Hej Peter, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack så mycket, hej.
Du har ju skrivit en bok om robotar eller om bilden av roboten från antiken fram till idag nästan. Varför har du fascinerats av det här ämnet egentligen?
Ja, det kan man fråga sig. Jag är ingen liksom direkt teknikhistoriker eller AI-nörd eller sådär. Men jag tror att den här historien innefattar väldigt många olika saker som jag tycker är intressanta. Som man inte liksom i första hand tänker på som en del av robotens historia. Alltifrån sexdockors historia till buktaleri och mekaniska leksaker. Underhållare som har framträtt som och utgett sig för att vara robotar och sådana saker. Liksom. Robotdansen, alltså det innefattar ju som väldigt mycket olika saker och den här liksom idén om roboten och tanken om roboten, det tangerar så många olika saker. Liksom. Så därför så tyckte jag det var väldigt liksom fruktbart att skriva om det.
Jag hoppas att vi kommer in på några av de här sidospåren här under vårt samtal. Men om vi ska försöka definiera vad en robot är då, är det möjligt?
Ja, jag försöker ju ha en definition i boken, och jag brukar väl säga ganska enkelt sådär att boken handlar om den konstgjorda människans historia. För ordet robot är ju modernt, det kommer ju från 1900-talet. Men jag går ju tillbaka till stenåldern och antiken och sådär, och tittar på olika tankar och idéer och fantasier om att människorna ska kunna tillverka konstgjorda människor och konstgjorda djur och så vidare. Så då får det ju handla om den konstgjorda människans historia istället för robotens historia, även om man kan använda ordet liksom, för att folk ska förstå vad man menar. Liksom.
Men jag tycker vi ska börja någonstans, och varför inte i Kina? Det finns en berättelse om en kejsare som heter Kun Mu. Ja. Där finns en beskrivning av någon slags mekanisk man. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, det är en legend eller en berättelse som finns i en taoistisk berättelsesamling från, jag tror den är nedtecknad på 300-talet, men förmodligen tillkommen tidigare. Den här Kung Mu, han regerade långt före Kristi födelse. Och i den här berättelsen då så träffar han på en mekaniker eller hantverkare som heter Mäster Jan, och för att då den här Mäster Jan ska visa prov på vad han är förmögen så presenterar han en mekanisk man för då den här kungen. Och så som den här mekaniska mannen beskrivs i berättelsen så är det tydligt att det är liksom en rent mekanisk imitation så att säga av en människa. Det finns ju berättelser om robotar eller konstgjorda människor tidigare i historien, särskilt från grekisk mytologi och sådär. Men då finns det alltid ett lite mer magiskt inslag i dem. De är liksom, får liv på magiskt sätt och så vidare. Den här taoistiska berättelsen sticker ut lite grann kan man säga, för att den verkar handla om en rent mekanisk varelse.
Men om man då ska tolka den här taoistiskt, finns det någon liksom religiös eller filosofisk sensmoral i det här?
Ja, det gör det ju. Och den är ganska komplicerad ur vårt perspektiv kanske man kan säga. Men det handlar i grund och botten om liksom vad människan kan vara förmögen om hon bara liksom väljer rätt väg i livet och följer den taoistiska läran så att säga. Mm. Men så det är ju en saga, det är ju en religiös berättelse så. Så förmodligen så fanns det ingen mekanisk människa i verkligheten vid den tiden. Men just att man kunde tänka sig det, och att liksom mekaniken och den typen av teknologi hade ändå utvecklat på ett sätt så att det gick att fantisera i de här banorna, är ju intressant nog.
Verkligen. Men tidigare än vad kanske vi moderna människor tror så har ju människan i vissa delar av världen otroliga förmågor att utföra mest avancerade hantverk. Under medeltiden till exempel så blommar de här kalifaten i Bagdad och i flera andra ställen i Mellanöstern. Mm. Det finns något som kallas visdomens hus, som man då inte vet om det är ett riktigt hus eller om det är mer ett begrepp för något slags kunskapscentrum. Och där gjorde man mekaniska leksaker och så kallade automater. Ja. Kan du berätta om det?
Ja, alltså, automat är ju egentligen det ord som har använts mest kanske om konstgjorda människor eller liksom mekaniska statyer under historiens gång. Så till stor del så handlar det här om automatens historia. Nu använder vi ordet automat på ett annat sätt kan man säga. Men den här liksom, tekniken att utveckla automater, så, den utvecklas väldigt mycket i medeltidens Mellanöstern. Och det är ju väldigt mycket för att man där bevarade olika antika skrifter. Framförallt skrifter som kom från det antika Egypten. Där kopplat till biblioteket i Alexandria fanns det flera liksom ingenjörer som utvecklade automater och sådär. Och sen så utvecklar man det här i Mellanöstern, i Bagdad framförallt. Och de här olika härskarna, kaliferna, har framförallt mekaniska träd som står liksom på deras innergårdar med fåglar som flaxar med vingarna eller kvittrar eller sådär, då mekaniskt styrda.
Vet man hur de drevs?
Ja, tekniken bakom det här är ju egentligen inte så avancerad i vårt perspektiv. Det var ofta liksom vattenkraft och kanske tryckluft eller sådär som drev dem. Så de var ju liksom inte självgående på det sättet som vi ser dem. Men just den här illusionen av rörelse som fanns i dem var lite grann det som var poängen, och ofta nog för att slå åskådarna med häpnad.
Och det här finns berättat och nedtecknat, men det finns inget bildmaterial på hur de här automaterna skulle kunna tänkas se ut, eller?
Det finns bilder i de här böckerna som ingenjörerna skrev. Den mest kända från Mellanöstern är en ingenjör som hette Ismail Al-Jazari som skrev en bok om just hur man kan konstruera olika såna här snillrika mekaniska konstruktioner. Och där finns åtminstone i senare versioner av hans bok illustrationer då av hur han tänker sig att de ska se ut och sådär. Så det verkar som att de har funnits även om de inte finns bevarade.
Leonardo da Vinci är ju också känd som en person som var före sin tid. Han gjorde också skisser på någonting som skulle kunna liknas vid en robot eller automat, eller hur?
Ja, det är svårt att undvika att ta med Leonardo da Vinci i en sån här historia kanske. Och på något sätt så är det som att väldigt många människor vill att han ska vara med i liksom skapandet av olika uppfinningar och sådär. För man har på något sätt fått en liten sån här bild av honom som att ja, men han uppfann ju flygplanet och bilen och cykeln och allting innan.
Mobiltelefonen.
Ja, till. Men det är oftast lite sådär övertolkat. Han lämnade ju efter sig väldigt mycket skisser och anteckningar och sådär som är ganska öppna för tolkning. Men han har i alla fall skisser på, man vet att han tillverkade någon form av självgående vagn för någon sorts skådespel. Och det finns skisser av någon sorts mekaniska armar och sådär. Så i modern tid så har man då försökt skapa en automat utifrån hans skisser och sådär. Men det fanns andra också vid samma tid som tillverkade automater i vissa fall som är bevarade. Så han var ju definitivt inte ensam i den tiden.
Nej, men kan vi inte prata om det då? För det finns en man som heter Juanello Turiano som verkade, ja, vid, italienare som verkade vid spanska hovet. Vad var det han konstruerade?
Han konstruerade en tidig automat som faktiskt finns bevarad och som fortfarande fungerar. Den finns i New York. Och han tillverkade en automat som föreställer en munk som kan liksom gå omkring och göra olika religiösa gester och sådär. Som väldigt religiös staty kan man säga. Men den är fantastiskt detaljerad och rör sig väldigt liksom minutiöst och graciöst. Så det är liksom ett under av hantverk kan man säga från då 1500-talet. Och det var ju en tid när framförallt urmakare utvecklade helt nya tekniker för att tillverka klockor. Och med hjälp av då de här nya uppfinningarna för att driva klockor så kunde man också använda det för att driva automater. Så utvecklingen tar ett ganska stort hopp där under renässansen.
Men så det var olika fjädrar som man kunde dra upp då för att...
Ja, alltså så som vi tänker oss liksom vanliga gammaldags klockor liksom, med lod och kugghjul och sådana saker.
Men den här munken, den är inte i naturlig storlek va? Eller den är lite mindre eller?
Nej, den är väl kanske någon meter hög eller så.
Var det viktigt att inte göra den av människostorlek för att det skulle vara på något sätt att ta ett steg för långt? Eller vet du
det är möjligt. Jag vet inte om man tänkte så just då, men längre fram i historien så känns det som att man tillverkar automater som föreställer liksom barn eller kvinnor eller utomeuropeiska folk. Lite grann den typen av människor som man liksom redan föreställer sig att man skulle liksom dominera eller kunde kontrollera så att säga. Så att tillverka en automatisk man i naturlig storlek kanske var lite, ja, det var lite för nära en farlig gräns så att säga.
Sen skriver du i din bok om att 1700-talet skulle kunna sägas vara automatens guldålder på något sätt. Vad var det för människor som utvecklade de här snillrika automaterna och vad kunde de utföra?
Det var ju återigen urmakare som framförallt tillverkade automater på den tiden. Och anledningen till att det kallas för en guldålder det är att det var väldigt många som gjorde det. De gjorde dem väldigt avancerade. Och i många fall så finns de bevarade. Men sen också att det var liksom upplysningstiden så att man tolkade de här automaterna på ett annat sätt. lite grann som man gör nu, i att man liksom började tänka sig, herregud, vad är människan förmögen egentligen? Kan det vara så att vi en gång kommer att tillverka konstgjorda människor som vi inte kan skilja från verkliga människor och sådär? Och det har ju att göra med liksom den filosofiska utvecklingen på 1600- och 1700-talet med Descartes och den typen av tänkare som föreställer sig människan som en i grunden mekanisk varelse, även om man fortfarande tänkte det liksom en mekanism som var skapad av Gud, men ändå. Och de här 1700-talsautomaterna då, den mest kända var en urmakare, de kom nästan alla från Schweiz, de här. Han heter Jacques Vaucanson och han tillverkade flera automater, men den som blev mest känd var en mekanisk anka, lustigt nog, som då kunde äta och utsöndra avföring, och det tyckte ju folk var fullständigt häpnadsväckande vid den här tiden. Även om det naturligtvis var en illusion. Ja. Den åt och bajsade inte på riktigt.
Men var det någon slags kulor som bara trillade ut ur?
Ja, precis. Det tror man i alla fall. Ja. Den finns ju tyvärr inte bevarad den här, men den finns omskriven väldigt mycket, och den verkar ha liksom ställt människor inför väldigt liksom stora filosofiska spörsmål, så att säga, kring liksom livets villkor och människans existens och sådana saker. Och det gäller många av de här automaterna som kom på 1700-talet, eftersom det var en tid när många skrev om sådana saker.
Men var konstruktionen, då var det liksom någon slags tunna plåtar som satt ihop, som formade kroppar, om det nu var ett djur eller en människa, eller?
Ja, just med den där ankan är man väl inte helt säker. Det finns liksom fotografier av den när den fortfarande fanns, men var ganska tilltygad och sådär, och då verkade som att det var liksom någon sorts spiralhals och sådär liksom. Men andra automater som finns bevarade, det fanns en urmakarfamilj som heter Jacques Dros i Schweiz också, som tillverkade väldigt kända automater, och de ser ut ungefär som dockor. Det är ju liksom vaxdockor, kan man säga, med någon sorts urverksmekanism inuti. Men ofta väldigt, väldigt avancerad, väldigt många liksom delar och kugghjul inuti dem. En av de här automaterna kunde ju skriva till exempel, vilket ju låter helt fantastiskt, och det är det också. Men det var ju då liksom programmerad att utföra vissa rörelser med en gåspenna för att kunna skriva vissa saker.
Men för mig då, det låter ju otroligt avancerat för det var 1700-talet. Man brukar ju säga att, jag menar, att datorn, liksom embryot till datorn var på 1800-talet med Charles Babbage och Ada Lovelace. Men det här är ju långt innan det. Jag tänker liksom, om man nu ska ha någon slags programmerbar liksom, alltså rörelse eller hålkortsaktigt. Sådär, det är ju otroligt framsynt ju.
Ja, visst. Ja, och det finns ju någon sorts parallell där. Liksom, att de var ju programmerbara, många av de här. Mm. Och det var ju en tid av alltså, industriella revolutionen och sådär liksom. Så det var ju en tid när man utvecklade väldigt många grundläggande saker, och även om liksom, det här när vi pratar om industriella revolutionen, det är liksom så lite uttjatat för oss idag, men när man tittar på de här automaterna så kanske man kan se lite tydligare hur pass avancerat och revolutionerande det faktiskt var vid den här tiden.
Men de här automaterna, var det som någon slags försäljningsgimmick att det skulle också dra kunder till uraffärerna, eller var det mer att man skulle ha dem på marknad? Eller?
Ja, nej, men det var ju det som var grejen. Liksom, vi tänker att det här var fantastiskt avancerade konstruktioner och sådär, men det var ju egentligen mekaniska skyltdockor, kan man säga, som skulle stå i skyltfönstret på urmakarens butik då, och locka kunder. Bara för att visa liksom hur pass skicklig den här urmakaren var. Så vi minns ju idag liksom deras automater som någon sorts tekniska framsteg. Men för dem så var det egentligen bara, som du säger, en gimmick. Liksom. Fokus för dem låg ju på deras urmakeri. Vaucanson gjorde sina automater lite grann för att dra uppmärksamhet till sitt kunnande. Och sen så fortsatte han med helt andra saker i sin karriär. Så det var liksom inte det som var slutmålet egentligen för de här ingenjörerna, kan man säga.
Ett litet sidospår nu då. Alltså Frankensteins monster är ju kanske ingen robot definitionsmässigt, men han är ju i alla fall en människoskapad varelse. Så jag tänkte vi kunde prata lite grann om det, eftersom du skriver om det i din bok. Och jag måste nästan läsa ett litet stycke i boken, för det är ju då ett gäng brittiska
romantiker som samlas i Schweiz under det här stora, efter det här stora vulkanutbrottet, Tamoras utbrott 1816. I villan de hade hyrt med utsikt över Genèvesjön ägnade de sin tid åt att samtala, röka opium och skriva. Det låter ju som en alltså, ganska härlig tillvaro, även om jag inte har testat opium själv. Men det här var ju ett, vad ska man, den tidens kändisgäng, Lord Byron och Percy Shelley och hans fru då, framförallt då, i det här sammanhanget, Mary Shelley. Vad är egentligen det Mary Shelley skildrar i mötet mellan alltså skaparen av monstret och den andra? Det andra.
Ja, precis. Ja, nej, men alltså det är ju, vi tänker oss inte Frankenstein liksom i första hand som en robotberättelse och sådär. Men den är ju väldigt inflytelserik, och det är faktiskt många som menar att Frankensteins varelse är en robot enligt vissa definitioner och sådär. Men den är väldigt inflytelserik för att det är någon sorts grundberättelse som har legat till grund för liksom den moderna synen på det här. Om vi tittar på liksom filmer idag om robotar och sådär, så finns det ofta den här liksom samma berättelse så att säga. Vi skapar någonting i vår liksom iver att bli liksom skickliga eller att veta nya saker och sådär. Men sen så det vi skapar vänder sig mot oss och det blir katastrof och så vidare.
Men skulle du säga att berättelsen om roboten, i alla fall i vår del av världen, är en slags dystopi i botten ofta?
Ja, det är det ju ofta. Och den dystopin finns ju fortfarande, inte minst i nyhetsmedier när man pratar om AI och så där nu för tiden. Så egentligen så skulle man kunna säga att dagstidningarna berättar historien om Frankenstein om och om igen varje dag liksom, när man skriver om AI och sådär och liksom, riskerna med och sådär. Men så man kan väl säga att det är någon sorts modern urmyt. Sen så är den ju tillkommen i en tid när det cirkulerade väldigt mycket automater och det cirkulerade också väldigt mycket tankar om just möjligheten att ge liv åt död materia och sådär. Magnetism och vitalism och sådana saker. Man liksom upptäckte att om man liksom satte en elektrisk stöt till liksom ett dött grodben, så spratt det till och sådär. Och det tyckte man ju var, det väckte ju väldigt många tankar om herregud, vad kan vi åstadkomma och sådär.
Just det, men det måste ju Mary Shelley ha inspirerats av. Alltså, i alla fall, jag vet inte om det hur mycket tydligt det är i boken, men just att man liksom använder blixtens elektricitet för att få liv i varelsen.
Ja, det är ju egentligen ganska, när man tänker sig Frankenstein och sådär, så tror jag att man är framförallt väldigt färgad av olika filmversioner där de använder väldigt mycket elektricitet, ja, och sådär liksom. Men i boken så beskrivs det nästan inte, det är väldigt vagt. Och det är ju för att då Victor Frankenstein, som är berättare i boken, han är ju så förfärad av sin skapelse så han vill ju inte att någon ska kopiera honom. Så han håller ju det hemligt lite grann.
Just det.
Med hur han gör. Och det är ju passande om man då inte riktigt som författare vet själv hur man ska hitta på hur det går till. Liksom.
Men det är ju ett berättartekniskt grepp som gör historien kanske ännu starkare också. För att...
Ja, jo, det är en väldigt bra roman som jag skulle rekommendera. Kort är den också.
Fördömligt kort. Ja. Under 1800-talet så utvecklas flera så kallade ångmän i USA. Och det är alltså ångdriva robotar som tänktes dra vagnar till exempel. För mig känns det ju som en onödig sak att utveckla när man då kan driva hjulen direkt med ånga. Men vad säger det egentligen om den tidens tankar om roboten då?
Ja, det säger väl rätt mycket, åtminstone om den tidens tankar om liksom, teknikens möjligheter och vad man skulle kunna utveckla och sådär. Vi minns det ju som en, eller liksom man tänker på det som en tid av tekniska framsteg och sådär. Men det gjordes ju väldigt många experiment på många olika sätt som inte ledde någon vart, kan man säga. Och det här är väl lite grann en teknisk återvändsgränd, även om den är ganska tankeväckande för oss idag i efterhand. Liksom. Man tänkte sig inte att det skulle vara robotar, utan man tänkte sig att man kunde tillverka män som var då ångdrivna, som såg ut som människor och gick på två ben och som skulle kunna dra vagnar och sådär. Huruvida man tänkte sig att det här skulle fungera rent praktiskt, det är lite oklart. I vissa fall så verkar de mest ha tillverkats för att liksom visas upp på nöjesfält och sådär. Men det fanns en, liksom en fantasi om att så länge man liksom imiterar naturen så kan man komma långt i den tekniska utvecklingen. Och man tänkte kanske att ja, det här med hjulet, det har ju funkat nu, men det kanske har tjänat oss väl och det kanske är liksom dags att gå vidare så att säga. Mm. Men de första liksom försöken att tillverka flygplan och sådär, då satte man ju fjädrar på vingarna för att man tänkte att ja, men så länge man bara imiterar naturen och så länge man tillverkar flaxande vingar med fjädrar så måste det ju ändå gå. Liksom. Så det är lite sådana där tekniska grejer som vi idag tycker är lite lustiga men som cirkulerade ganska mycket vid den tiden.
Ja, ja det är lätt för oss att skratta åt det men samtidigt så hade vi kanske inte själva varit i stånd att utveckla ett flygplan just med all modern teknik heller.
Nej.
Men de här ångmännen, de är ju nästan som en parodi av någon slags robot med liksom plåt, någon slags tunnor och plåtaktiga. Och då är man inne på L. Frank Baum som skrev böckerna om Oz, inklusive då klassiken Trollkaren från Oz. Mm. Där vi möter plåtmannen då, som verkar ha fått rätt stor betydelse för hur vi uppfattar mekaniska människor.
Ja.
Eller hur vi föreställer oss dem.
Ordet robot fanns ju fortfarande inte, men det känns som att liksom den här moderna bilden av roboten som en plåtmänniska, den börjar komma där någonstans kring sekelskiftet. Och många menar då att Trollkaren från Oz och den här plåtmannen som finns där är liksom den första egentliga roboten i litteraturhistorien då. Så det är väl diskutabelt, men det är i alla fall liksom den, på något sätt den här fantasin och den här liksom tydliga bilden av en plåtrobot börjar ju växa fram där. Inte minst för att man tillverkar saker av plåt på ett annat sätt än man gjorde tidigare i historien. Frank Baum var ju, han är mest känd för att ha skrivit då Trollkaren från Oz, men han jobbade ju med skyltfönster, dekorationer och sådana saker. Och vid den här tiden så hade man ju väldigt mycket liksom mekaniska skyltdockor och inte minst olika järnhandlar och sådär brukade liksom snickra ihop då plåtgubbar och sånt som de ställde i sina skyltfönster och så. Kanske där någonstans fanns liksom inspirationen bakom de berättelser som han skrev.
Ja. Och det är ju lite fascinerande att vi fortfarande då ger våra barn liksom leksaker som på något sätt är någon slags plåt-Niklas-figurer.
Ja, men man kan fortfarande se leksaksrobotar i affärerna som ser ut ungefär som leksaksrobotarna gjorde när vi var små. Liksom, man tänker sig att de robotar som tillverkas nu ser ju inte riktigt ut så. Men den här liksom fantasin känns som att den finns kvar där någonstans i 80-talets leksaksrobotar. Precis som att leksakståg fortfarande har ånglok och så. Liksom.
Just det. Den har fastnat i sin form på något sätt. Ja. Du skriver i din bok en hel del om ögon och om hur viktigt det är med verklighetstrogna ögon. Och då är vi inne på det här begreppet Uncanny Valley som är rätt intressant i robotsammanhang.
Ja.
Vad innebär Uncanny Valley egentligen?
Det är ju liksom ett begrepp som återkommer nästan hela tiden när man tittar på robotens historia eller automaternas historia och så. Begreppet uncanny är ju ganska vanligt nu för tiden och man brukar använda det lite brett så där om allt som är lite kusligt och märkligt och så. Men från början så utvecklas det då av tyska psykoanalytiker för att beteckna en känsla av när någonting är bekant men samtidigt obekant och främmande. På tyska heter det unheimlich, alltså hemligt fast ohemligt så att säga. Så den liksom känslan är väl då någonting som man åberopar ganska mycket i just det här mötet med liksom en människa som liknar oss men kanske inte är riktigt verklig eller mänsklig eller så.
Då finns det också det här den här zonen där vi upplever det som att det är som mest uncanny. Det är liksom när det är väldigt likt fast inte riktigt likt då.
Ja, precis. För det här begreppet har ju då tagits vidare av en japansk robotforskare som då har lanserat begreppet Uncanny Valley. Han tittade på folk som hade fått proteser efter andra världskriget. Och det var väldigt många av de patienterna som inte ville ha sina proteser för att de tyckte att de var kusliga och märkliga. Och sådär. Och då lanserade han liksom den här teorin om att det är som en kurva. Att ju mer människolikt en robot eller en mekanisk varelse är, ju mer tycker vi om den. Men om den blir för människolik, om den blir för verklig, då sjunker den här kurvan. Och då tycker vi inte om den längre. Och då tycker vi bara den är kuslig.
Mm.
Och då sjunker den ner i någon sorts uncanny valley. Så det är ju lite där det som vissa robotutvecklare idag har följt. Att man tillverkar robotar som kanske ser ut som hundar eller är korta eller inte har liksom ett riktigt ansikte eller så, för att då undvika den här liksom kuslighetskänslan som det skulle ge då om robotarna var för lika oss.
Mm. Nu är vi framme vid den tidpunkt då faktiskt ordet robot definieras. Det är en pjäs av tjecken Karel Čapek som heter RUR.
Ja.
Kan du berätta vad det är som möter oss där?
Det är en väldigt känd pjäs. RUR står för Rossums universalrobotar, vilket då är namnet på den fabrik som där det hela utspelar sig, som tillverkar robotar. Och Karel Čapek, som ju var en väldigt känd tjeckisk författare, han använde sig av ett tjeckiskt ord som fanns liksom längre tillbaka i historien för att beteckna slaveriarbete under feudalismen och sådär, robotar. Och det är då ett ord som ju då kommer i omlopp tack vare den här pjäsen, som blir väldigt, väldigt framgångsrik. Och den är ju en ganska klassisk sån här lite Frankenstein-historia om hur då robotarna på den här fabriken revolterar och tar över världen och så. Men det som är intressant med den pjäsen är ju att robotarna i den inte är såna här plåtmänniskor som vi föreställer oss, utan på den här fabriken så tillverkar man på konstgjord väg olika kroppsdelar. Man har stora kar där man rör om levermassa, och man har ett spinneri där man spinner artärer och tarmar och så vidare. Så det är liksom en helt annan uppfattning om roboten än den som kommer att liksom dominera senare.
Just det, men det är någon slags biomedicinsk fabrik som tillverkar mänsklig vävnad. Men det är ju intressant. Ja. Men i pjäsen, det diskuteras ju också, det är liksom, roboten är ju liksom inte ond per se, utan den är också på något sätt offer för så här, sin skapares nyckel på något sätt, eller hur ska man se det?
Ja, det kan man väl säga. Det är ju ganska liksom tydlig bild av liksom de som driver den här fabriken som någon sorts cyniska kapitalister då. Sen så finns det ju också en karaktär, en kvinna som kommer till fabriken för att uppmuntra robotarna att revoltera mot det här och så. Men då funkar inte det heller, för att robotarna har liksom inga känslor. De känner inte något förtryck eller så. Inte inledningsvis åtminstone. Så det är liksom en samhällskritik i den här pjäsen som går åt båda håll. Både kapitalismen och revolutionen får sig en känga, kan man säga.
Men det låter ju som en komplex pjäs på det sättet.
Ja, det är en väldigt komplex pjäs. Ganska rolig också. Den är skriven lite som en komedi sådär. Karel Čapek själv var inte särskilt nöjd med den. Han tyckte inte alls att det var det bästa han hade skrivit. Och det kanske man kan förstå på ett sätt, för att den har liksom lite fått ett eget liv. Och det har liksom blivit lite av en kliché i den här historien, så att säga. Men den är definitivt läsvärd. Eller sevärd om den sätts upp någonstans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi har varit inne på det en del att roboten ofta har sett som ett hot i vår del av världen. Men i Japan så ser det delvis annorlunda ut. Kan du berätta lite grann om robotens utveckling där?
Ja, nu för tiden så förknippar vi ju robotutveckling väldigt mycket med Japan eller med Östasien. Och det börjar någon gång kring mitten av 1900-talet kan man säga, efter krigstiden och sådär. Och det finns vissa teorier kring varför man då skulle vara liksom lite mer positivt inställd till robotar i just Japan. Man har tagit in saker som naturreligion och zenbuddhism och sådana saker som då skulle göra att det redan finns någon sorts, man redan ser liksom att döda ting och föremål och sådär är besjälade. Så att man därigenom på något sätt har en automatiskt mer positiv syn även på mekaniska människor och så. Jag vet inte om det stämmer. Det finns andra som menar att synen på robotar i Japan är inte mer positiv än den är i västvärlden egentligen. Det är bara de här stora företagen som utvecklar robotarna som vill skapa den bilden. Men man kan inte sticka under stol med att robotar finns väldigt mycket ute i samhället på ett annat sätt där. Det börjar komma mer här också, men Japan är ju lite grann ett föregångsland. Och det finns, den första japanska roboten kan man väl säga är en som utvecklas på 20-talet av en japansk ingenjör som vill liksom, han hade sett den här RUR och tyckte inte om den här liksom dystopiska historien om tekniken då. Han menar liksom att om vi nu har kommit så långt att vi kan utveckla konstgjorda människor så där, så är väl det någonting fantastiskt, någonting som vi borde glädjas åt. Så då förutsätter han sig att tillverka en robot som ska ge ett väldigt positivt intryck, som ska kännas väldigt vänlig och så där. Så han konstruerar en robot som han kallar för Gakuten Soku, och han menar då att det här är ingen robot utan det här är en Gakuten Soku. Han vill att det ordet ska liksom ersätta ordet robot, som det är kanske lite för långt för att det ska lyckas. Men han tillverkar en automat då kan man väl säga, som har ett väldigt liksom fryntligt utseende med liksom tjocka kinder och ett vänligt leende och sådär. Allt för att då skapa bilden av en vänlig robot. Och på något sätt så har det väl fortsatt lite så i Japan i fiktionen och sådär. Så finns det ganska mycket liksom hjältefigurer och positiva bilder av robotar. En manga-serie som heter Astro Boy till exempel och så vidare. Så på något sätt så finns det en annan syn där. Och det har ju då lett till att man har utvecklat robotar på ett annat sätt.
Och det finns ju lite olika spår där också. Dels är det här liksom storindustriella spåret med Honda var det som var tidigt ute och utvecklade någon slags servicerobot eller sällskapsrobot. Det var redan på 80-talet, eller?
Ja, precis. Det är nog framförallt under 70-80-talet som de tillverkar liksom olika mer och mer avancerade då, humanoida robotar. Och alltså det är ju liksom, det är under efterkrigstiden som man inom tekniken utvecklar maskiner som vi börjar kalla för robotar. Och det är ju inte bara liksom de här liksom robotarna på två ben som man tänker sig nu, utan det är ju även sånt som robotarmar och sånt inom industrin och sådär som egentligen är det mest frekvent förekommande typen av robotar.
Ja, men det är intressant med ordet att det har kommit att betyda så mycket olika saker. Det är som industrirobot som egentligen bara är en avancerad maskin som gör väldigt specifika saker. Sen har du då kryssningsrobotar, projektiler som också kallas för robotar. Och sen då den mera humanoida roboten som vi tänker oss.
Precis. Och det är ju liksom tas upp inom många olika områden och inte minst då krigsmakten och krigsindustrin och sådär.
Det är svårt att göra ett avsnitt om robotens historia utan att prata om Asimov, eller hur?
Ja, det kanske det.
Ja. Han är en känd science fiction författare. Han la ju en stor del av sin tid på att tänka och skriva kring robotar.
Ja, och Isaac Asimov är ju kanske en av 1900-talets mest kända liksom science fiction författare. Och han har skrivit väldigt mycket, men framförallt har han ju skrivit många berättelser om just robotar. Och hans debutbok var ju Jag, robot, som är väldigt känd. Hans liksom föresats var ju egentligen också att motverka den här negativa bilden av roboten som han tyckte dominerade alldeles för mycket i science fiction och i liksom det populära medvetandet. Alla hans berättelser, även om de är liksom spänningsberättelser och sådär, så bygger de ju alltid på att det är inte roboten som är skurken, utan det är människorna som missförstår roboten och sådana saker. Det är liksom människorna som är the bad guys egentligen. Mm. Robotarna är bara goda och vill bara väl. Liksom.
Och blir det fel så är det beror det på en mänsklig handling som har lett till att roboten gör någonting då.
Precis.
Och sen så utvecklar han de här, han kallar dem robotikens tre lagar.
Ja, just det. Och det är väl liksom det som han är mest känd för. Och som är liksom mest citerat kan man säga när det handlar om honom. Och de här tre lagarna de lyder då. Ett, en robot får inte skada en människa eller genom inaktivitet låta en människa fara illa. Två, en robot måste lyda de order som den får av människor. Förutom i de fall då ordern bryter mot den första lagen. Och tre, en robot måste skydda sin egen existens så länge detta inte strider mot den första eller andra lagen. Och de här lagarna de återkommer om och om igen i hans berättelser då. Och har liksom influerat kan man säga liksom verklighetens robotforskare och sådär. Eftersom man pratar väldigt mycket om liksom, de etiska aspekterna i att utveckla robotar och att utveckla robotar som verkligen inte kan vända sig emot oss. Och, så. Mm.
Och det är kanske extra aktuellt nu när AI börjar bli någonting som verkligen fungerar.
Ja, precis. På något sätt så har ju de här lagarna lite grann fått motsatt effekt. För att på något sätt så är det som att de förutsätter att robotar skulle vara onda om det inte fanns de här lagarna, så att säga. Och på något sätt så skapar det lite grann den här lite dystopiska historien som finns nu för tiden när man pratar om AI och sådär. Mm. Att det finns risker med och så.
Men om vi återvänder för ett litet ögonblick till Japan, så det finns ju en annan robotforskare som har jobbat med att utveckla extremt människoliknande robotar.
Ja, precis. Hiroshi Ishiguro heter han. Och han har ju verkligen ignorerat den här teorin då om Uncanny Valley, att robotarna inte får vara för människolika för att inte skapa obehag. Utan han har ju då tillverkat bland annat en kopia av sig själv som liksom knappt går att skilja från honom och sådär. Grejen med hans robotar är ju då att de är väldigt verklighetstrogna och väldigt välgjorda och sådär. Men de kan inte göra så mycket, de kan inte gå, de kan ju röra på sig. Och han försöker utveckla liksom handgester och ögonrörelser och sådär som ska vara så verklighetstrogna som möjligt. Men även om han liksom kommer väldigt långt så finns det ju alltid liksom det där lilla som gör att men man ser ju att det är en riktig människa. Och då blir det liksom ännu mer uncanny på något sätt.
Såklart. Men tror du att den helt människolika roboten är en utopi?
Åtminstone liksom med den här liksom tekniken som vi har idag liksom med Ishiguros robotar eller Elon Musks liksom robotar som ju är väldigt mycket robotar i den liksom konventionella bemärkelsen. Mm. Alltså mekaniska varelser av liksom metall och sådär. Om man ska liksom skapa den här trovärdigheten så är det ju ofta inom AI och sådär som man kan skapa en helt annan känsla. Liksom. Vad är det som säger att jag inte är en AI-konstruerad person som sitter och pratar med dig via datorn här nu? Liksom, och sådär. Mm. Alltså, det finns ju lite sådana tankar om att man kan liksom, skapa saker på konstig väg. Och då är det inte beroende av den här liksom, klassiska mekaniska kunnandet, utan då handlar det helt och hållet om bilder och skapandet av artificiella röster och så vidare.
Mm, men där är vi ju nästan, kan man säga.
Ja, där är vi ju. Och även om i strikt mening så pratar man alltid om AI och sådär. Men det finns ju många som menar att egentligen så finns det ju ingen artificiell intelligens än så länge. Utan det finns ju bara olika former av synteser och olika liksom, imitationer av språk och sådana saker. Det är precis som att vi vill liksom tillskriva den här tekniken någon form av mänskliga egenskaper, och därför så kallar vi det för artificiell intelligens. Men det är inte intelligens i den bemärkelsen riktigt. Däremot så är det ju en form av illusioner som är väldigt trovärdiga och som är svåra att liksom genomskåda i många fall.
Mm.
I min värld, jag som jobbar på universitet, så pratar vi ju väldigt mycket om hur vi ska var säkra på att hemtentorna som vi får av våra studenter inte då kommer från ChatGPT utan är gjorda på riktigt sätt och sådär. Varför man nu skulle vilja låta en robot skriva sin tenta kan man ju undra, då behöver man inte plugga egentligen. Men det har ju hänt i flertal tillfällen.
Man kan komma i tidsnöd helt enkelt.
Precis.
Men idag så finns det ju företag, ett är väl Boston Dynamics heter de väl, som utvecklar alltså mekaniska, människoliknande maskiner och även hundliknande maskiner som är väldigt imponerande när man ser vissa av de här promotion-videorna, eller hur?
Ja, visst, absolut. Och det är ju, ja, nej, det är ganska fantastiskt att se liksom. Alltså och jag tror att det är ganska mycket, det här drivs väldigt mycket av någon sorts vilja av att göra någonting häftigt liksom, någonting som väcker uppmärksamhet.
Är det en pojkdröm på något sätt?
Det är lite grann en pojkdröm tycker jag. När Elon Musk står liksom och visar upp sina robotar och sådär liksom, det är lite, ja, men det är lite grann för att det finns redan i science fiction så måste vi göra det på riktigt liksom. Mm. Lite som att landa på månen liksom. Vi har redan gjort det i science fiction berättelser så vi måste göra det på riktigt också. Och det är, även om det liksom, många skulle säga att det finns naturligtvis mer seriösa avsikter bakom det och robotar kan användas till väldigt mycket viktiga arbeten som att ersätta människor i liksom farliga yrken eller så, minröjning och sådana saker, så tror jag också att då behöver man inte tillverka liksom den här roboten på två ben som många ingenjörer har utvecklat, utan då gör man någonting annat. Den här liksom humanoida roboten som fortfarande Elon Musk och andra försöker utveckla, det är lite grann en pojkdröm. Mm. Och när man tittar på robotens historia som jag har gjort så ser man ju att den är ju helt och hållet befolkad av män, åtminstone i den delen av den som handlar om att på riktigt tillverka konstgjorda människor. Mm. Sen så finns det ju Mary Shelley och sådana som med lite mer kritisk blick kanske betraktar de här männen och ser det för vad det är, nämligen ett försök att utplåna kvinnan ur fortplantningen kanske.
Ja, just det. Men sen finns det vissa som hävdar att alla sådana här arbetsbaserade moment, de behöver inte se ut som människoliknande robotar, men just när det gäller någon slags sällskapsrobotar, alltså någon slags avancerade varianter av C-3PO, där kanske liksom humanoider skulle kunna fylla ett syfte.
Ja, precis. Och det är väl lite det man har i tanke, liksom så här, vårdrobotar eller äldrevård och sånt i Japan och så. Det finns robotar på någon flygplats i Korea som rullar omkring och ska hjälpa folk att hitta rätt och sådär. Man kan ju argumentera för att det i de fallen är viktigt att tillverka någonting som går att relatera till på något sätt. Men där kan man väl också säga att den här Uncanny Valley-teorin är legitim, för att då kanske vi inte vill ha någonting som är liksom en direkt spegelbild av oss, utan någonting som vi kan se lite mer som en som vi kan känna liksom för ett husdjur eller liknande. Det kanske man kan ju säga, du nämnde C-3PO, man kan ju ta honom och R2-D2 som liksom de två på något sätt spåren i att utveckla robotar. Och ofta är det ju R2-D2 som är den som framstår som lite mer sympatisk och lite gullig och sådär, eftersom han är kortare och liksom påminner om ett barn eller ett djur eller så. Liksom.
Men du, om vi ska summera det här då, vad är det för tankar som har väckts hos dig när du liksom har researchat och skrivit den här boken om robotens idéhistoria?
Det finns väldigt många spår och väldigt många liksom teman som det här tangerar. Allt ifrån liksom att utveckla liksom artificiella flickvänner och pojkvänner till att använda liksom en teknik som går att implementera i industrin och så vidare. Men det som jag har berättat om handlar väl väldigt mycket om den här liksom samtidiga dystopin och utopin som finns i det här. Boken här heter ju Drömmar och mardrömmar om mänskliga maskiner. Och det är ju lite grann den här liksom dragkampen som hela tiden har funnits i robotens historia. Att vi är hela tiden rädda för vad vi skulle kunna vara förmögna, samtidigt som vi inte kan låta bli att utveckla vår teknik och så vidare. Och det är precis som att det finns någonting inbyggt i den mänskliga strävan att liksom göra saker eller utveckla saker som vi i grund och botten vet inte är bra för oss, men som vi liksom inte kan låta bli och undersöka om vi skulle kunna göra det. Det är väl en av huvudtemana i den här. Samtidigt så handlar det också väldigt mycket om en strävan att skapa en perfekt människa, att skapa någonting, någon sorts perfektion. Och den idén är ju fortfarande i allra högsta grad levande i en tid med liksom, där vi pratar väldigt mycket om och är väldigt självkritiska om våra tankar och våra uttalanden och sådär. Liksom. Vi lever i en tid av perfektion. Och att skapa en perfekt människa är ju i grund och botten liksom en fascistisk idé, kan man ju säga. Och den har ju drivit väldigt mycket av liksom robottekniken och sådär längre tillbaka i historien.
Mm.
Så det är ju en ganska problematisk idé som jag tror att man borde diskutera mer. Liksom. Hur perfekta vill vi vara? Egentligen vill vi väl inte vara perfekta. Många av de här skräckberättelserna om automater och robotar och sådär handlar ju om robotar och automater som är för perfekta, som är liksom för, som inte har liksom den där lite rufsigheten som vi människor har, som vi nog i grund och botten vill bevara.
Ja, precis. Det vi kallar personlighet kanske också.
Ja.
Ja. Men vi kan väl konkludera att vi kommer säkert att fortsätta att fascineras av roboten och idén om roboten. Podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför det som du själv har skrivit och forskat om som du tänker att det här är jag nyfiken på? Det här kunde bli ett spännande avsnitt kanske.
Ja, jag tycker man pratar alldeles för lite om träslöjd. Och träslöjdens utveckling och träsnideriets betydelse i den mänskliga historien. Vi pratar väldigt mycket idag om metall och sådär, men träet och att bearbeta trä har ju varit väldigt viktigt.
Ja, men det här låter ju som en hel serie kanske.
Ja, kanske.
Ja, men jag älskar det. Peter K. Andersson, tack snälla för att du vill ha med i Allt velat veta.
Tack själv.
Ja, robotarna kommer helt säkert att fortsätta fascinera oss. Kanske kan man också göra robotar i träslöjden. Kommande avsnitt får utvisa det. Peter K. Anderssons väldigt spännande bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden, som förhoppningsvis inte befinner sig i Uncanny Valley, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.